Vi tonar in. Interiör en hotellobby någonstans i Sverige. Det är misstänkt likt Hotel Savoy i Luleå. Den här dagen är det liv och rörelse på hotellet och många vill checka in. Klipp till en närbild på en man i snygg kostym. Han lyfter blicken från något som ser ut som en datorterminal och ler. Sen säger han: "Välkommen till Savoy, hur kan jag hjälpa er?" Klipp till en kvinna i kostym. Hennes kläder signalerar tydligt att hon är här för att göra affärer. Hon har en mörkröd blus med stora slag som lägger sig över slagen på den smakfulla mörka kavajen. Pressvecken på byxorna är så skarpa att de går att skära mogna tomater med. "Jag vill checka in", säger hon kort. "Hur var namnet?" "Test." Receptionisten knappar på terminalen och tiden kryper fram. "Test", säger receptionisten frågande efter ett tag. "Ja, Jennifer Test." "Jaha. Ja, jag hittar tyvärr ingen bokning." "Konstigt. Jag har betalat rummet i förskott." Mannen bakom terminalen knappar frenetiskt och börjar svettas. Han ropar på någon. En kvinna kommer gående från ett rum bakom receptionen. Hon ser ut att vara chef. Båda pekar på terminalen och sen vänder sig receptionschefen till affärskvinnan. "Jag hittar inget. Är ni säker?" En man i kön harklar sig. Det är Tobbe.
Jag kunde inte undgå att höra. Jag har en vag aning om vad det är som händer här.
Tobbe kastar sig över disken så som bara Michael J. Fox kan göra i Tillbaka till framtiden-filmerna. Han knappar på terminalen och tittar sen upp.
"Ja, som jag trodde. Hörrni, lyssna på avsnitt 87 av Väg 74. Då kommer ni förstå vad som händer."
Tobbe lutar sig fram och trycker på en stor blå knapp. Och musik börjar strömma ut ur högtalarna i lobbyn.
Välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Avsnitt 87. Jag sitter här med min kollega Ola Elnestam. Hej Ola!
Tjena Tobbe, Anderberg.
Hur är läget?
Det är bra. Hur är det själv?
Jo, det är bra. Har du bott på Hotel Savoy i Luleå?
Nej, jag har inte bott på Hotel Savoy.
Finns Hotel Savoy i Luleå?
Jajamän.
Imponerande, det är inte bara helt uppdiktat alltså.
Nej. Frågan är om Jennifer Test finns däremot.
Ja, det kanske är uppdiktat. Ja, du känner inte henne i alla fall. Du har inte kollat på hitta.se.
Det har jag faktiskt gjort.
Jaså?
Ja. Det finns ingen som heter Test i Sverige. Men det finns en James Test i Storbritannien.
Mm-hmm. Fast han fanns inte på hitta.se.
Nej, men det är lite grann det vi ska prata om idag.
Ja. Vårt huvudämne. Vad kallar vi det? Människa mot maskin. Lite så här Skynet och Terminator. Och,
ja, eller? Vad som händer när människor och maskiner möts. Mm. Och det blir lite dråpligt och lite jobbigt kanske.
Ja, det kan inte alltid vara helt smärtfritt kanske.
Nej, men när människor kommer i kläm på grund av knasiga antaganden.
Mm. Innan det så ska vi zooma in.
Mm.
Så vi hoppar väl på det på en gång, eller?
Ja.
Jag tänkte vi skulle prata om appar. Jag insåg en sak idag, att det finns fan appar för allt.
Ja, det gör det.
Finns det inte lite för mycket appar?
Jo, det gör det. Jag har också kollat och det finns en app om man inte har toalettpapper. Det finns en app om man behöver be. Det finns en app om man inte kan sova. Det finns en app om man ska gifta sig, om man fått en hjärtattack. Det finns en app om man ska föda barn. Det finns en app för spara pengar. Fotbolls-VM, är du sjuk? Är det nyårsafton? Stings karriär? Britney Spears stalking? Vill du bli en präst? Vill du ha sex med någon på håll? Det finns en app till och med om du är död.
Jag tror den första appen jag såg var någon som visade mig i smartphonens barndom. Det var typ så här, man kunde låtsas att telefonen var ett glas öl. Så att man kunde fylla det med så här öl och sen kunde man, med gyrot så kunde man tippa telefonen och så liksom var det som att ölen rann ut.
Ja, det är fantastiskt. Det är ju helt klart värt 8 spänn.
Ja.
Fast men å andra sidan så är det så här.
Ja.
Det är liksom, ja, 8 spänn, vad är det?
Mm.
Det är ingenting, så det är klart att ja, man kan köpa den där för 8 spänn, sen gör man den där, visar man den där för sina polare 12 gånger så var det värt det.
Mm. Det är ju en sak, men det verkar ju som att företag verkar tro att de måste ha en app för att annars så förlorar de alla sina kunder. Det är lite som sådana här bonuskort. Det är det fortfarande, det går inflation i bonuskort. Man ska ha liksom bonuskort på varenda jävla butik.
Mm.
Och det är ju lite samma sak, varje butik och varje företag av aktning måste ju ha en app. Även om det behövs eller inte.
Jag tror inte att det behövs. Jag tror att du kan klara dig på... Du kan klara dig utan appar. Vi ska nog göra ett avsnitt. Jag blir allergisk mot när du ska ha en app för att öppna din bildörr.
Mm.
Det är inte dugg smidigt.
Nej. Nej, och telefonen blir helt nerlusad av diverse appar.
Ja.
Med väldigt små användningsområden.
Mm. Den tar ju liksom över ditt liv, telefonen då.
Mm.
Den surrar och piper och så ska du fram med telefonen, swipa, klicka, öppna någon gammal, stänga någonting och sen så, ja, 14 klick senare, då är du där, du ska göra någonting.
Mm.
Nej, jag vet inte, vad går gränsen för en app då?
Jag vet inte. Jag såg på Twitter en rolig grej. Det var en kvinna, jag tror det var Brian Merrick som retweetade det här, så jag retweetade också. Det var en kvinna som hade lärt sig hjärt-lungräddning. Och så hade hon hittat att typ någon så här New York Presbyterian Hospital eller något hade en spellista på Spotify med låtar som är bra att göra hjärt-lungräddning till. Därför att det är tydligen ganska viktigt att man använder rätt takt. Så då har de gjort en lista där alla låtar är 100 bpm. Så ska du göra liksom hjärt-lungräddning i det. Så Hansons M-bop bland annat var en bra låt att göra hjärt-lungräddning till.
Alltså, vem har den sinnesnärvaron?
Ja, det är ju frågan. Han håller på att dö! Oh, vänta, jag ska bara ta upp Hanson M-bop. Men det skulle ju kunna vara en app. Men det var det ju inte i det här fallet. Det var ju bra i och för sig. Att det bara var en spellista i Spotify. Men...
Okej, då behöver du ändå ha Spotify.
Ja. Måste ju.
Alltså, vänta ett tag, jag ska bara skaffa ett Spotify-konto.
Man kan ju memorera låten och så kan man spela upp den i sitt huvud bara.
Du måste ju ha någon form av taktkänsla då, eller hur?
Ja, förvisso.
Jag roar mig lite grann med att kolla på hur mycket googlas det på app.
Mm.
Det går ju fram och får fram lite så här trender på det på Google.
Mm.
2005, ingen googlar på app överhuvudtaget i princip.
Mm.
Däremot så googlas lite grann på Gud.
Mm.
2007, Gud googlas det på fortfarande, men ingenting på appar. 2009, då börjar det ta lite fart med appar. Och slutet på 2009 där, då börjar folk googla på Justin Bieber också. Och då sticker Justin Bieber iväg under 2010 och går förbi appar. Gud ligger fortfarande kvar och skvalpar lite grann. Och sen så går Justin Bieber ner 2011 och då sticker appar förbi. Då kommer One Direction 2011 ungefär och får en riktig peak. Men då har apparna ett sånt stort försprång så den bara sticker iväg som en Formel 1-bil. Och sen så ligger Gud kvar och skvalpar. One Direction går ner lite grann och Justin Bieber ligger och skvalpar ungefär lika mycket som Gud. Så jag säger att appar utklassar Justin Bieber, One Direction och Gud.
Det kanske är så att appar är Gud.
Ja, det är kanske en inkarnation av Gud. Jag tror att vi måste prata lite grann om det här med interface.
Mm.
Och någonting som jag tycker att det är för mycket klickande och kladdande på datorer. Och framförallt telefoner.
Mm.
Jag skulle vilja att saker och ting gick mycket mer med automatik.
Mm.
Så jag tycker att vi viger ett avsnitt åt det, så kanske vi bara kan pausa här med appsnacket.
Mm.
Ska vi kasta oss över huvudämnet?
Det tycker jag.
Jag har en liten inledning här som jag skulle vilja sätta scenen lite grann.
Mm.
Jag tycker att det är så här att våra liv övervakas och spåras och kategoriseras mer och mer av programvara. Och allt det här, det bidrar till enorma mängder data som ligger och plaskar överallt. Ja, det är ju liksom så pass mycket data att vi vill påstå, eller att jag vill påstå att vi människor, vi är inte längre klara av att hantera all den här informationen. Utan vi behöver datorer till hjälp för det här. Regeringar och företag, de är så pass beroende av datorer idag för att automatiskt upptäcka bedrägerier till exempel. Eller förutse beteenden. Eller till och med verkställa lagar. Så att när det blir strömavbrott, då måste liksom en verksamhet pausas.
Mm.
Och det har gått så långt nu. Ja, det hände för 2 veckor sedan på banken där jag jobbar. Då var det strömavbrott i Solna. Så var det bara att gå hem. Mm. Och det har gått så pass långt nu så att vi har automater till rubbet. De är inte smartare än ett kylskåp. Men de fattar ändå livsförändliga beslut.
Mm.
Och så, hur hamnar vi här? Vad hände? Var det 2005 då när vi kom med alla de här apparna? Eller vad var det som hände? Nej, men jag hävdar att det här är snygg och smart marknadsföring som lurar oss att tro att telefoner och till och med bilar, de är smarta. Men i själva verket så är det liksom bara datorsystem som är skapade av människor. Och liksom, ja, programmerare som du och jag. Och människor, de är ju för all del smarta, men det är omöjligt att analysera den fulla vidden av alla flöden. Och framförallt så utsätts vi för tidspress ganska ofta.
Vi utvecklare.
Så i våran iver då. Ja, utvecklare. Ja, precis. Utvecklare, testare. Eller de som utvecklar programvara överhuvudtaget.
Mm.
Och i våran iver då att digitalisera arbetsflöden. Så kommer det oundvikligen att uppstå misstag. Eftersom de här misstagen är automatiserade. Så går det ju väldigt fort att upprepa dem också.
Mm.
Så man sitter där med automatiserade misstag. Eller man sitter med automatiserade arbetsflöden och då blir misstagen också automatiserade. Så det här avsnittet kommer handla om det. Det kommer handla om människor som hamnar i konstiga situationer beroende på felaktiga antaganden och felaktigheter i kod.
Mm. Jennifer Test.
Jennifer Test. Det kommer handla om Jennifer Test. Det kommer handla om andra personer också. Vi har läst en hel del tidningsartiklar och en bok som har inspirerat oss till det här som är Gojko Adjic. Jag vet inte hur man uttalar det.
Mm, något sånt.
Adjic. Han har i alla fall skrivit en bok som heter han skrivit en bok som heter Humans vs Computers. Som har inspirerat till mig i alla fall till att börja leta efter såna här stories. Mm. Där händer roliga grejer.
Mm.
Så att jag tänker att vi pratar om alla de här historierna. Och sen pratar lite grann om vad vi kan göra åt såna här tokigheter. Vad tror du om det?
Mm, det låter jätteroligt.
Jag har skrotat fram en historia som börjar 1979 faktiskt.
Mm-hmm.
Den här, jag skulle vilja snacka lite grann om registreringsskyltar. Jag vet inte om du, i USA då har de ju haft den här så kallade vanity plates rätt länge.
Mm-hmm. Vad är en vanity plate?
En vanity plate är en sån registreringsskylt där du får skriva någonting själv på.
Ja, okej. Okay.
Du skulle kunna ha en regskylt som det står Tobotronen på.
Ja, det är nog för långt, men visst.
Det är för långt. Tobotron.
Ja.
Ja. Eller bara, eller kort och gott, Mr. T.
Mm.
Men då var det en snubbe då, 1979 i Los Angeles. Så bodde det en herre, han heter Robert Barber. Han skickade in en ansökan till California Department of Motor Vehicles. DMV. Och där, när du söker tillstånd där, då gör man en personlig registreringsskyltsansökan. Och det här DMV-formuläret då, den ber sökanden om 3 val. så här, om val 1 är upptaget så tar den val 2, och i val 2 upptaget så tar den val 3.
Mm.
Och Barber, det var en man, han var seglingsentusiast. Han skrev ner sailing och sen boating som hans två första val. Och sen kunde han inte komma på det tredje alternativet, då skrev han no plate. Vilket för honom innebar att han ville inte ha någon då om sailing och boating var upptaget.
Mm.
Vilket de var, såklart.
Mm.
Nej, men då skickade ju de honom skylten där det stod no plate på. Det är så här, ja, det är ganska tokigt. Och så blev han sur, Barber. Eftersom han hade missförstått. Men han tänkte ju så här, ja, men okej. Okay. Det är lite kul ändå, för det här, de är ju ändå unika. Det är liksom de enda i sitt slag. Nu har jag en där det står no plate på. Och det var lite lustigt. Och där kanske hade historien kanske kunnat tagit slut. Men det gör den inte. Nej, nej, nej. Efter ett tag, under loppet av några månader, så fick han 2500 böter.
Mm.
Så han kontaktade DNV. Och de svarade såklart då på klassiskt byråkratmanér. Ja, du kan ju bara byta de där plåtarna mot dina gamla.
Mm.
Men då hade han ju fattat tycke för sina plåtar. Så då hade han inga som helst planer på att byta. Och då var det ju såklart så då att innan du får plåtar på en bil,
mm,
så åker du runt, du kan åka runt i 30 eller 90 dagar utan plåtar. Och felparkerar du då eller begår någon sån här förseelse, då vet inte de här som utfärdar de förseelserna vad de ska skriva. Då skriver de no plate. Och där sitter Robert Barber med 10 böter om dagen.
Det är alldeles lysande ju.
Eller hur? Vad händer då? Jo, nej, men den här Robert Barber han vill ju ha kvar sina plåtar, så han dyker upp på olika rättssalar och försvarar sig och säger så, ja, nej, men det är lugnt. Så att efter ett par år då, så fattar DNV galoppen och så skickar de ut en uppmaning till alla parkeringsbolag och alla myndigheter som utfärdade en massa böter. Och där de uppmanar anställda så här, ja, men sluta använda no plate och använd missing eller none istället.
Mm-hmm.
Vad händer nu? Jo, entré Andrew Berg ifrån Marina Del Rey. Ja, han hade en personlig regskylt som det såklart stod missing på.
Man kan ju tycka att de hade kollat upp innan de ger en ny direktion.
Historien upprepar sig. Och det är ju ganska, så här, det är ganska logiskt egentligen. Så här, datorer, den ser inte skillnad på, den förstår ju inte den här innebörden.
Nej.
När någon skriver no plate. Det är ju exakt likadant som no plate som faktiskt är hans skylt.
Mm.
Och vad är enklast? Att skriva missing eller bilens identifikationsnummer? Nej, det är klart de skriver missing.
Mm.
De går inte, lutar sig inte fram på bilrutan och kollar vad den här bilen för identifikationsnummer. Nej, så att...
Det är helt klart ett felaktigt GUI. Det hade varit mycket lättare om de istället för ett fritextfält där de måste skriva någonting, så har man en drop-down som innehåller alla registreringsnummer.
Ja. Då hade du ju undvikit sånt här. Dessutom så hade du fått ner antalet böter som utfärdas också rätt mycket, eller hur?
Ja,
vänta, men ursäkta min herre, så här, jag scrollar fortfarande här. Kan du stå still med bilen? Nej, men det fanns ju flera sådana här exempel. No plate, unknown, eller 7 stycken X, eller void. Och liksom någonting som skrivs i ett datorsystem som void, det är inte samma sak som en datortolkare. Utan void är lika med void.
Mm. Det är nästan som man är lite sugen på att testa det där själv. Vi kan ju ha personliga plåtar i Sverige också.
Mm. Mm, ja, nej, men jag kollade upp lite grann om plåtar. Och i Sverige är det ganska uppstyrt.
Mm.
Det finns en hel... lista med saker som du inte får stå på dem.
Det får inte stå drop table och sånt där.
Nej, det får inte stå saker som kan vara som kroppsdelar eller kroppsljud. Typ rap får inte stå. Läm, fis, ben.
Mm.
Det får inte vara förkortningar på organisationer som kan anses vara stötande. KKK,
mm,
BSS. Mm. Det får inte vara... Ja, det var en hel uppsjö med grejer som inte fick vara. Men ja, det får tydligen vara Ola. För jag har sett flera bilar som det står Ola på.
Mm-hmm.
Det är ju så att datorsystem ser ju inte så här, den semantiska innebörden i någonting.
Nej.
Nej, de är ju stenkorkade. De är gjorda för att vara det. De ska automatisera vardagssysslor som är väldigt väldefinierade. De ska inte fatta några beslut.
Mm. Ibland så kan det ju vara folk som får för sig att datasystemen ska kunna göra sådana smarta grejer. Men det brukar ju gå åt skogen åt andra hållet istället.
Ja, jag har en liten historia lite senare som kommer ta upp just det. Men nu tänkte jag ta en helt annan historia.
Mm.
Det handlar om en farm i Kansas.
Mm.
Det är en liten tomt som har ägts av familjen Vogelman i mer än 100 år. Men den nuvarande ägaren, Joyce Taylor, som är född Vogelman 82, de hyr ut den här tomten. Och det är liksom en liten tyst, avlägsen plätt. Det finns en gård, en betesmark, en gammal fruktträdgård och två lagårdar och några höskullar och ett hus med två våningar, så här boningshus.
Mm.
Så att om du vill komma ut på landet och inte se en kotte på flera dagar, då är det här stället som du vill komma till.
Mm.
Den närmaste grannen bor en mil bort och närmaste stad är en liten pyttestad på typ 13 000 personer. Så det här är liksom landsbygden eller bonvischan kan man kalla det. Mm. Och intressant nog då så ligger den här platsen ungefär 2 timmars bilresa från USA:s exakta geografiska centrum.
Mm.
Så här börjar en vaksam liksom ana oråd. Men så, istället för att vara en fristad då, så befinner sig de här människorna som hyr Joyce Taylors hus i ett tekniskt mardrömsscenario. För under de senaste 2 årtiondena så har Taylor och hennes hyresgäster råkat ut för alla slags mystiska problem. De har anklagats för att vara identitetstjuvar, spammare, svindlare och bedragare. De har besökts av FBI-agenter, skattmasen, ambulanser som letar efter självmordsbenägna personer och poliser som letar efter bortkomna barn. Tiggare stryker omkring där och hyresgästerna har blivit doxade. Deras namn och adresser har publicerats på internet. Och en gång så lämnade någon en trasig toalett på uppfarten i någon form av märkligt hot. Så då sitter ni här och funderar, hur fan gick det här till? Ja, svaret är IP-mappning, eller rättare sagt kopplingen mellan en IP-adress och en fysisk geografisk adress.
Mm-hmm.
Det finns nämligen ett företag som heter MaxMind som tidigt i internets historia, någonstans 2000-talet, de bestämde sig för att IP-adresser som de inte hade någon adress till, de taggade dem som mitten på USA. Men mitten på USA är lite så här jobbigt. Det är 39,833333,98585522. Så avrundat då så blir det, tycker de, 38,000 och minus 97 någonting då. Och det är Fogelmans farm. Det är faktiskt uppfarten på deras farm. Så de har levt i det här scenariot. Så att när någon på internet inte har, när de söker på en IP-adress på, det finns en adress eller en webbtjänst som heter checkip.org.
Mm.
Då går du in där och så hittar du inte IP-adressen då och den ligger i USA. Nej, då pekar den här på Fogelmans farm. Så är någon så här, ja men den här jäkla snöben, han blåste mig på internet. Ja, där bor han. Nu har jag hittat det. Skicka polisen. Så drar de till Fogelmans farm.
Det är ju helt lysande.
Eller om det är så här. Ja. Så att de har ju försökt få bli kvitt det här problemet.
Mm.
Men den här databasen, den har ju sålts vidare i omgångar och lever vidare. Så att det är inte bara den här checkip.org, utan de här MaxMind då som lade in den här default-adressen, de har ju sålt sin tjänst och sen så har ju det här levt vidare och vidare och vidare. Så att det slutar med en stämning på $75,000.
Mm.
Och jag vet inte om det här har upphört eller om det fortfarande pågår. Men det måste vara ett helvete.
Mm.
Fattar du, liksom, du kommer ut en morgon och så ligger det liksom en toalettstol där på din uppfart. Eller om det kommer en lite FBI-agent helt plötsligt. Bara, jaha, ursäkta mig, min gode man. Vi har hört att du har lite kidnappade barn här. Det här är lite, det är lite intressant för nu är det här en tjänst ju som du köper av några. Och jag anser då att då, det är de som har betett sig fel med defaultvärden. Man får ju akta sig vad man använder för defaultvärden.
Ja.
Ibland är det vettigt att ha defaultvärden som går som styr till någonting, men i det här fallet så är det ju jättekorkat. Då är det bättre att svara att du inte har någonting överhuvudtaget, inte peka på mitten på mitten på en karta bara.
Ja, man undrar ju hur sånt där uppstår, om det liksom så här, de lägger in det och så bara, ja, det där kan ju peka någon på någonting, men vi får kolla det innan vi releasar. Och sen blir det panik det. Och så bara, ut med skiten.
Ja, ja, nej, men precis. Nej, det är lite stressat. Ja, nej, men ja, det är så därför det blir. Ja, vi kör på det. Det är i alla fall bättre än ingenting.
Ja, kan ju inte
jag
ha null.
Ihåg... Nej. Nej, men det är intressant att du säger null. För att då vill jag dra nästa story.
Varsågod.
Det är liksom det fyrbokstaviga N-ordet inom datorvärlden som alla pratar om. Det är ju, någon har kallat det här för the billion dollar mistake. Att introducera null som, det var så lätt den här programmeraren som gjorde det första gången. Ja, det finns en länk till det, men det är inte det vi ska prata om idag, utan det finns ju många som försöker alla möjliga tricks nu för tiden för att få gratis grejer. Typ en gratis kaffe, en gratis lunch eller varför inte en gratis hotellnatt. Och sen så finns det de som tar det här ett steg längre. Där finns det en amerikan som heter Raven Felix och han har lagt sig till med efternamnet Null. Enligt honom själv då, så får han personal på hotell och biluthyrningar och så vidare. Så får de ofta problem när de ska mata in hans namn i olika system. Förnamnen går bra, Raven Felix, men Null. Då säger systemen ofta ifrån. De säger så här, ah, nej, men ditt efternamn får inte vara Null.
Va, okay, du måste ha ett värde här.
Exakt. Men jag heter ju Null. Och så står han och pressar på de här stackars den här portén eller den här biluthyrningspersonalen. Vadå, vad håller ni på med? Tycker ni att, håller ni på att diskriminera mig för mitt namn eller? De bara, ja. Ursäkta mig, ja, här Null. Här, ni får ett rum, vi löser det här sen. Och såklart så går det inte att göra det. Eller så skriver de in någonting annat då, som så här för- och efternamn. Jag passade på att använda SCB, Statistiska centralbyrån, har en tjänst där du kan mata in, kolla hur många som heter någonting. Och kolla lite ovanliga namn. Det, när jag ändå var där och kollade om det fanns någon som heter Test. Så det finns till exempel 4 stycken som heter Keso i efternamn. Det finns det är en kvinna som heter Bash. Det finns folk som heter Pava i förnamn. Och det finns de som heter Vin i efternamn. Som någon skulle komma till, ja, precis, till IKEA och beställa någonting i webbshoppen och så köper de liksom, de heter de, jag heter en Pava Vin. Det skulle jag uppfatta som, det var ju bara något hittepå. Känner jag. Det finns personer som heter Heil i förnamn och efternamn. Och det snackade jag med min kollega Jocke häromdagen. Han heter såklart Stig Heil. Så han heter faktiskt Stig Willy Sigvard Heil. Det känns ganska utstuderat på något sätt.
Lite.
Ja, och sen så finns det också en person som heter Tre. I, en romersk trea. I Sverige. Men jag har faktiskt träffat en person också som heter det i USA. Han heter Three. Och det var liksom hans enda namn. Han hade inget efternamn.
Okay.
Det var bara tre stycken i. Ett romersk trea. Han kallades Three. Och det är också lite svårt när du designar formulär där folk ska mata in för- och efternamn.
Mm.
Vad gör du då?
Mm.
Matar du in three som för- och efternamn? Då blir det fel där.
Mm.
På en resa, när du ska resa någonstans till exempel. Skriv in ditt namn precis som det står i passet. Det står three där, tre stycken in.
Mm.
Och då kommer din förnamnet eller efternamnet bli fel. Eller om du matar in båda.
Du får ett som förnamn och två som efternamn. Så blir det three.
Ja, och så vänder någon på det där. Eller bara säger, ah, Mr. Two! Kan du ge dig på att det kommer hända då?
Mm.
Nej, jag är tre. Ja, men det står två här på ditt pass. Eller det står två här på din biljett, men det står tre i ditt pass. Jo, men det var ju för att jag var tvungen att skriva in ett förnamn. Då skrev jag ett där och så två på efternamn. Nej. Den gubben går jag inte på. Du är tre. Det här biljetten är på här två. Apropå det här då, så finns det... Det finns efternamn och namn. Det finns ingen maxlängd på ett efternamn. Eller ett förnamn. Det finns en snubbe. Han heter någonting. Jag ska ge mig på och försöka uttala det här.
Mm.
Christodoulopoulos.
Mm.
Det är inte helt otroligt namn, eller hur?
Nej.
Nej, men sen så finns det någon som har ett namn som heter... Han heter John Blake Cusack 2.0. Eller mer vanligt kanske, ett O och sen så en sån här liten apostrof. Som O'Malley och Steven.
Ja.
Eller en kvinna som bytte namn till goveg.com. Hon ville sprida sitt budskap där om veganism. Eller en man, och det här är mycket svårt för mig att uttala just idag. Det stavas i alla fall. K-I-I-K-E-I-H-A-N-A-I-K-U-K-A-U-A-U-K-A-K-I. Så det blir nog så här, K-K-N-A-K-O-K-A-K-A-K-A-K-A. Bara, hur stavar du det? Ja, det är precis som det låter.
Med K.
Jag vet inte, jag tror att vi på banken där inne, jag tror att vi har 50 som gräns på efternamn.
Ja, det kan ni ge fan ovanligt på att det kommer komma någon med 51.
Ja, det har det inte gjort, men det har kommit över det andra formulärfält som typ arbetsgivare. Då har det hänt flera gånger att folk i Finland har skrivit in, nej, på yrke var det. Och där stod, hade de skrivit in, jag gjorde en direktöversättning via Google Translate. För jag är inte så bra på finska, men det stod någonting i stil med snickare, komma, ja, typ av finsnickartypen. Ja, jag utför också andra arbeten, ungefär så stod det.
Mm.
Och någon som hade liksom skrivit en liten uppsats. Ja, jag är ju inte bara helt vanlig snickare, utan också träfinsnickare och diverse arbeten gör jag också gärna om det behövs.
Mm.
Jag väntar, det är inte en titel. Det är en kortare beskrivning av det, som kanske kan vara på ett CV. Det hade de tryckt in där. Eller så har du efternamn med bindestreck i. Planket Earldrax. Eller personer som bara har ett namn som heter typ Nelly. Och vad gör de då? Nej, men då får de skriva Nelly på båda ställena. Det finns personer som heter Vem. Eller Han. Eller Hon. Det finns faktiskt kvinnor som heter Han. Och män som heter Hon.
Mm.
Eller Den. Eller Det. Eller Vi. Så att det är lite svårt. Mm. Att... veta, är det här ett skämt eller är det på riktigt? En tjej, tror jag det var, blev döpt till Metallica för inte så länge sedan.
Mm.
Dyker sådana där grejer upp i IT-system så blir man lite förvånad. I alla fall jag.
Det är Skatteverket man får skylla på, helt enkelt.
Men Skatteverket har stenhårda regler för det där. Det
Batman faktiskt... blev inte godkänt ju.
Nej. Nej, precis. De stoppar väldigt mycket roliga namn, eller hur man ska uttrycka det. Det får inte vara någonting som barn kan ta, eller vuxna kan ta skada av. De får inte heta någonting som okvädesord.
Men man hör ju att validering i formulär är helt omöjligt egentligen.
Visst, du kan ju korta namn. Bo Ek, det är kortaste namn jag kan komma på. Det kan man använda sig av om man har krångligt efternamn. Eller boka en taxi. Eller boka bord på restaurang. Jag tycker att det är jobbigt. Och hur var namnet? Ola Elgnestam. De bara, jaha, Hur stavar du ditt efternamn? Så E-L-L-N. De bara, va? Flinegren? Var det så? Nej. Bo Ek. Det heter Bo Ek. Är det ett H där någonstans? Nej, det är det inte.
Mm.
Namn är svårt. Det vet vi sedan gammalt. Det finns också en annan story som jag vill dra här.
Mm.
Som handlar om att dividera med noll. Det vet de flesta programmerare att det går bara inte. Det är dumt.
Mm.
Men det var ett sånt fel som fick en 173 meter lång krigsfartyg ner i brygga. För i september 1997 så fick den amerikanska flottan, närmare bestämt USS Yorktown, problem. Och det här 173 meter långa krigsfartyget deklarerades dead in the water. Och fiendet i den här fallen då, det var bara en liten nolla. Så ni får själva bedöma vad det var för typ av nolla då. Men den här kryssaren, den hade ett PC-baserat smartchip-program. Redan här hör vi att det är någonting som kommer gå snett. Det bestod av ett nätverk av Windows NT-datorer. Det är liksom, där hör vi, det är liksom grej nummer två. Så de var sammankopplande i ett nätverk. Och målet med det här var att automatisera dagliga sysslor då, så att skeppet klarade sig med en mindre besättning och därmed spara 1,8 miljoner dollar om året. Jaha, och felet då? Jo då, nej, men det berodde på att en besättningsmedlem matade in en nolla i ett inmatningsfält. Det i sin tur resulterade i att koden försökte dividera med noll. Blev såklart ett beräkningsfel, nätverket slogs ut och systemet kraschade. Och det tog dryga 2 timmar innan besättningen lyckades återfå kontrollen över det här fartyget. Jag vet inte, jag kan fråga till dig som är lite mer bevandrad inom militären än jag. Skulle du vilja basa över det här fartyget i strid?
Nej.
Vad heter det?
Det är lite på nivån så här. Okej, just nu funkar allting. Ingen rör något.
Nej. Men där kan man snacka om att bricka någonting.
Ja.
Det här var okej, ett 173 meter långt krigsfartyg ligger och skvalpar i vattnet.
Mm.
Här kommer några flygplan. Vad ska vi göra? Bota om! Bota om! Men det här var ju 1997, så att... Nej, men det var lite av en politisk poäng som vissa ville göra där. Vad jag förstod så stod ju många och skrek Unix, Unix, Unix.
Mm-hmm.
Och sen så var det några då som förmodligen hade lyckats sälja in Windows NT.
Fast Unix kan väl inte heller dividera med noll, eller?
Jag tror inte det faktiskt. Som enda operativsystem i världen, jag ska lansera Olux. Det är det enda.
Det vi kan bättre än alla andra, det är att vi kan dividera med noll.
Ja, det vi gör det. Många operativsystem säger nej, blank nej. Där säger vi ja.
Däremot kan vi inte dividera med ett.
Dividera med ett. Det är väldigt lätt. Mycket lätt. Men om vi ska gå lite grann vidare här då, så tänkte jag, vi jobbar ju en hel del med pengar. På banken.
Mm.
Där formaterar Vital. Förr eller senare. Oavsett hur du lagrar belopp. Så måste du visa dem. Förr eller senare.
Mm.
Och du måste också mata in dem. Du måste också interagera med massa system. Och här kommer en liten story från England.
Mm.
I Worcester. Som är en medelstor engelsk stad. Som är ungefär 15 mil från London. Där bor ett par. Jonathan och Sarah. En dag traskar Jonathan in i en av O2s butiker, som är en mobiloperatör, en engelsk mobiloperatör. Mm. Och så ska han säga upp sin dotters mobilabonnemang. Dagen därpå så upptäcker han att O2, de har dragit 1764 pund från hans konto. Mm. Han blir såklart lite lätt chockad, går till butiken och där han ser till då att pengarna ska återföras. Men 3 dagar senare så försvinner samma summa pengar från kontot igen. Det visar sig då att han ska egentligen betala 17,64 pund. Men på något litet sätt så har den här kommatecknet flyttat sig 2 steg. Det är ganska dyrt då. 1700 pund, det är väl i runda tal ja, nästan 20 000 kronor.
Mm.
Det är lite jobbigt. Och den här gången då vill inte mobiltelefonbolaget, de vill inte kännas vid den här missen, utan de är hänvisade till banken. Och banken säger att det kommer ta 10-15 dagar att återföra pengarna.
Mm.
Så den här paret då, som har 4 barn, de tycker att det här är jättemycket pengar. Så de tvingas att låna pengar av sin äldsta dotter för att få hushållsfinanserna att gå ihop. Och mamman, hon får ju såklart ångestattacker och bara bryter ihop och börjar gråta. Men till slut då så får paret tillbaka pengarna. Och en representant för O2 då beklagar det som har hänt och hänvisar till en inkorrekt inmatning då i ett av systemen.
Mm.
Det är lite jobbigt.
Mm-hmm.
Och en annan historia på samma tema. En ensamstående mamma som hyr en bil i 3 dagar. Hon får betala 34 000 pund. Det är lite saftigt tycker jag.
Hyfsat.
Hon säger också så här. Jaha, de kan hitta ett bedrägeri på 5 pund. Men 34 000 pund, det låter de passera.
Mm.
Och där har vi det här. Vad känns rimligt? Det är olika koder, utgår jag från, som hittar det här bedrägeriet på 5 pund. Men att den här 34 000 punden, det är lugnt. Och en representant från Hatch, de svarar betryggande. Vi letar efter problemet.
Mm.
Det är jobbigt.
En toppkille som sitter och kollar på det här.
En av våra bästa programmerare. Hon sitter och programmerar, kollar det här even as we speak. Så en ytterligare historia då. En man som intressant nog är programmerare själv, inte för att det spelar någon roll, men han upptäckte en dag att hans konto var övertrasserat med 100 000 pund.
Mm.
Eller rättare sagt 99 995 och 70.
Mm.
Så efter att ha spenderat en dag på banken så hade de ännu inte hittat det här problemet. Det är lite svettigt känner jag.
Mm.
Ligga någon miljon back på kontot.
Mm.
Ja, vad gör du då? Liksom? Du kan ju inte gå och köpa mat. Du kan ju inte göra någonting. Du bara hoppas att du har någon kompis som kan... Det är ingen idé att swisha pengar till dig.
Extra bra om banken vill ha ränta på de där pengarna sen.
Ja, jag hoppas att det verkligen inte blir. Men vi kan vända på problemet också. Det kan bli fel åt andra hållet. Som när 19 000 personer i Amsterdam som får månatliga hyresbidrag. De upptäcker till sin stora förvåning att de fått betydligt större bidrag en månad. Närmare bestämt 100 gånger mer än vad de borde röra. Och återigen så misstänks IT-system ligga bakom problemet. Och den här gången var det förmodligen en fil.
Mm.
Så att alla som har hanterat pengar någon gång i ett datasystem, de vet att det är klokt att arbeta med ören och inte bråkdelar av valuta, av kronor då eller någonting annat. Och de vet också att förr eller senare så är det dags att interagera med ett system. Eller någon form av GUI, där du presenterar det då för en livslevande organism, oftast en människa. Och då uppstår det frågetecken. Hmm, hur ska vi göra här? Hur presenterar vi valuta?
Mm.
Det finns nämligen lite olika sätt att göra det på. I Sverige, då har vi en standard. Jag vet inte hur många som använder sig av den, men där är det helt okej att skriva 1.234,56 kronor. Och du förstår de flesta att det här är 1.234,56 öre.
Mm.
Men i Norge, då skriver man så här istället. Ett mellanslag 234,56.
Mm.
Och i Finland så skriver de likadant. Och det här brottas vi med varje dag. Hur ska vi sköta inmatning? Är det så att ett mellanslag är tillåtet? Ja, då ska vi parsa det här beloppet. Och så måste du ha olika parsers för olika länder.
Är det många länder som kör kommatecken som tusenskiljare? Eller är det just Sverige som gör det bara?
Ja, det är ett gäng som tusenskiljare.
Ja. Ja, alltså ja, det är väl det som det är i Sverige. 1,234.
Nej, 1 punkt. I Sverige har det 1 punkt för tusenskiljare.
Mm-hmm.
Ja, och komma för ören. I USA då har du
kommatecken
som tusenskiljare. Ja. Och i fransk-schweizisk, då är det 1 och så en liten fnutt där uppe. 234,56.
Mm.
Det finns en webbsida där som drar fram alla de här och det är ganska många olika. Det finns dessutom länder, de har inga decimaler alls. i sin valuta. I Japan till exempel, då har de inga yen, inga decimaler. Och i, jag tror att det är Kuwait, då har de 3 decimaler. Och det finns ingen standard för hur du ska presentera belopp. Det är så här 5000, 5 mellanslag 000 och 5,000.00. Det är förmodligen samma sak.
Mm.
Det är ganska frustrerande när du gör IT-system. Och jag förstår att det här kan orsaka problem. Vi kan ta ett lite enklare problem som vi drabbas av eller som vi behöver tänka på. Det är postnummer. I Sverige så är det ganska uppstyrt.
Mm.
Vi har postnummer som är, det är femställiga, det är siffror.
Mm.
Det är först 3 siffror, sen är det liksom ett mellanslag och 2 siffror till. Så kan man se det, eller så är det bara en femsiffrig. Men i Norge, där har de 4-ställiga eller 5-ställiga, men de kan inledas med en nolla. Mm. Förstår du när du parsar det? När det skrivs 0304.
Mm.
Och det fältet är ett nummer.
Mm. Det går inte.
Då är det skillnad på 300. Nej, det går inte. Så det måste ju vara en text. Fast man säger ju att det är ett postnummer.
Mm.
Men det är egentligen en annan typ. Men det är ganska uppstyrt i Sverige. Så att, men det kan orsaka problem ändå. Vi använder oss av postnummer. Och med hjälp av postnumren sen så använder vi ett uppslag och så tittar vi vilken kommun du bor i för att beräkna en kommunskatt för att liksom göra någon form av rättvis bedömning om du kan få ett lån.
Mm.
Men nya postnummer, det tillkommer hela tiden.
Mm.
Så då skulle vi egentligen behöva göra det dagligen, uppdatera vår postnummerkatalog.
Det låter roligt. Ni får ha en heltidsanställd bara på det.
Ja, som sitter så här, har du kommit, sitter och trycker F5 på postnummer, vad nu, jag vet inte vilken myndighet det har, som laddar om. Där kom det! In med det! Mm. Inte rimligt. Min första sån här grej som jag råkade ut för, där, ja vad ska vi säga, där testpersoner eller testdata använde sitt produktionssystem, var när jag var på Södersjukhuset. Då fanns det en vedertagen person som heter Tolvansson. Det är en patient som förmodligen är den enda patienten som har haft prostatacancer och varit gravid samtidigt. Det är dessutom den patient som har dödsförklaras mer än någon annan. Och det är Tolvan Tolvansson. Född 12-12-12. Och kontrollsiffra 12-12. Vi förstår varför det är så enkelt att använda den där personen. Du bara matar in 12-12-12-12-12 och sen så testar du lite saker. Men nu kommer det intressanta här. Att den 10 december 2012, då publiceras en nyhet om Tolvan. Alltså 2 dagar innan den här personen skulle kunna födas då. Då intervjuar de Ingegerd Videll på Skatteverket. Och journalisten berättar att Tolvan används som testpatient i många journalsystem. Och hon blir jätteupprörd. Det här är ju helt galet. Så kan vi inte göra, så kan man inte göra. Och så berättar de att nej, men det här är, vi kan ju, det är många IT-system som använder Tolvan. Då svarar Ingegerd så här, att det är upprörande. Jag hade inte vi spärrat det här numret då kunde någon nyfödd fått en massa felaktiga uppgifter knutna till sitt personnummer. Det är inte det här vi ska använda vår personal och våra tekniker till. De var alltså helt ovetande om att det här hände.
Mm.
Och lyckades spärra det 2 dagar eller 3 dagar innan det här någonting sånt hände. Det hade varit jobbigt, ungefär som den här personen vi pratade om med NoPlate. Fatta hur många kallelser till olika vårdcentralen den här 12:an skulle få. Ja, det är ju dags att undersöka för prostatacancer. Ja, men är det inte så att du kanske skulle gå på den här lilla testen? Och det är så pass utbrett att du kan googla på 12:an 12:ansson och se olika recept som har skrivits ut och ladda ner dem i pdf-format. Så det kan ni roa er med. Så, apropå personnummer då. Vet du att svenska personnummer består av 10 siffror och ett skiljetecken?
Mm.
Visste du det?
Mm.
Vet du också att det här skiljetecknet, bindestrecket då, det blir ett plus så fort du har fyllt 100 år?
Nej, det visste jag inte.
Nej, det är så det funkar. Så att ditt personnummer, det ändras alltså om du lyckas bli 100 år.
Huh.
Det var lite av en upptäckt när jag snubblade över det, när vi höll på att prata om just det här med, för att i år 2018 så är första året som 00-ingar blir myndiga och därmed så får de öppna ett bankkonto i våran bank.
Mm.
Och då behöver vi på något sätt veta om de är 118 år eller 18 år.
Just det.
Och då var jag tvungen att kolla upp det här med personnummer. Och det är lite, men Skatteverket numera så rekommenderar de att de använder, att de IT-system använder sekelsiffran i datorsystem för att ange om du är född 2000 eller
att 1900. Man har 12 tecken istället eller vad då?
Ja, visst. Men det är inte standarden, men så är det, det rekommenderar de. I Finland till exempel, där är det 11 tecken. Där har de bestämt sig dessutom för att köra dag, dag, månad, månad, år, år. Vilket är objektivt fel.
Ja, väldigt bakvänt.
Det vet alla. Det är bakvänt. Och sen så har de en symbol för århundradet då, plus för 1800-tal, minus för 1900-tal eller A för 2000-tal.
Mm.
Så den är framtidssäkrad skulle jag säga. Och sen har de lite en sista av allt ett kontrolltecken. Och det här är ju lite intressant tycker jag. För att då får man ju... Man får problem med ålder i IT-system. Om du hela tiden ska gå på personnummer. Det är inte rekommenderat. Det är inte smart. Det är inte bra att göra det. Till exempel. Men i Norge, Sverige och Finland. Där är... Det som vi kallar för personnummer, det berättar också när du är född.
Mm.
Men det gör det inte i alla andra länder. Utan det kan bara vara någonting som är hopsatt. Ibland är det vilken region du är född i. Och ibland är det någonting annat.
Ja, som så här social security number och sånt i USA.
Ja, precis.
Som det är typ ID till deras annat. Tabell bara. Här. Next ID.
Känner du, ja, kommer du ihåg det från någonting, eller? Ja. Emitter 9.
Ja, ja.
Ja. Nej, men googla på 12an 12an sån. Ni som lyssnar, gör det. Ni kommer bli förvånade. Det är riktigt spännande. Jag tänkte att vi skulle snacka lite grann om Target. Ett företag i USA.
Mm.
De jobbar med riktad reklam. Och som vi sa tidigare, eller i inledningen här, då, så delar du med dig av ganska mycket och ganska intima detaljer om dina konsumtionsmönster med återförsäljare varje gång du handlar.
Mm.
Och många av de här återförsäljarna då, de studerar sen de här detaljerna för att räkna ut vad du vill ha och vad du behöver och vilka rabattkuponger som du sannolikt kommer att använda. De vill ju att du ska bli fast och bli deras kund. Yep. Och Target i USA... De har funderat på hur de ska kunna få dig på kroken som kund innan du blir förälder. För det har visat sig att föräldrar, de är väldigt lojala kunder. Det är nämligen så att när du väl är förälder, då köper de allt. Pastellfärdig kläder, plastleksaker och allt som finns i en miniatyrversion.
Mm.
Så Andrew Pohl, en statistiker som jobbar för Target, han satte sin plan i verket. Han ville undersöka samband mellan köpmönster från kvinnliga kunder som sen har blivit föräldrar. Och så skulle han se hur det kunde användas då. Så han upptäckte bland annat att de köpte oparfumerad hudkräm, stora påsar bomull och 20-tal andra produkter innan de födde. Och sen utifrån den här informationen då kunde han sluta sig till med en ruggig precision när nedkomsten skulle ske då. Han tog fram ett så kallat så här trolig graviditetsindex. Och utifrån det här så skickar de ut riktad reklam. Ja, profit, tänker alla nu. Frid och fröjd? Nja. Utan då var det nämligen en pappa till en ung kvinna som gick på high school. Och i high school i USA, då är man mellan 14 och 18. Och den här farsan då, han kom in på Target en dag och ville snacka med chefen. Typ, jag vill snacka med chefen. Så visade han upp ett reklamutskick med bilder på mammakläder, barnsängar och andra småbarnsrelaterade grejer. Och sen undrar han varför Target verkar bedriva en kampanj som uppenbarligen vill få hans dotter att bli sugen på att skaffa barn.
Mm.
Det tyckte han var jobbigt. Så chefen på Target, han ursäktar sig såklart och försäkrar sig om att det här ska absolut inte hända igen. Vi är ledsna. Fast visar sin goda vilja. Så ringer han den här Target-chefen då, pappan, efter några dagar och ber om ursäkt. Och liksom, det här visar bara hur snälla och goda de är. Men Då får dock den här targetchefen reda på att pappan, han kände inte riktigt till alla detaljer där, utan det hade hänt någonting där i hans hem utan hans vetskap. Och hans dotter hade då berättat för honom att han skulle bli morfar i augusti. Så att det, men det visar sig då att folk tycker att det känns lite jobbigt när företag kan lite för mycket om deras köpvanor och deras privatliv då.
Yeah.
Så att numera så klämmer Target in lite andra produkter typ för att maskera. Kanske en gräsklippare och en lite mammakläder. Så det känns som att, oh, gräsklipparen vill jag absolut inte ha, men mammakläderna, det känns bra. Mm. Så de maskar lite grann hur mycket de vet. Men believe you me, de vet jäkligt mycket.
Mm. Det där undrar man ju ibland på svenska ICA också. Ibland så får man så här, ja, rabattkuponger på grejer som man precis har skrivit upp på inköpslistan och sånt där. Det är lite läskigt.
En baconpaj. Så bara kollar man så här, du, trepack baconpaj.
Ja.
Mm. Vi ska snacka om en sak till, och det är väl egentligen tid. Vi måste snacka lite grann om tid.
Mm.
Det är ett ämne som programmerare älskar att hata.
Mm. Tidszoner, det är bra grejer.
Om det ändå hade bara varit tidszoner, men det är det ju inte. Utan för några år sedan så var det i alla fall så här. Men det vet jag inte om det fortfarande är så. Men, för jag har ingen iPhone men, och inte iOS heller. Men tidigt 2016 så hade iPhone, eller närmare bestämt iOS, problem med mail som skickades utan tidsstämpel. Det kändes som det dök upp spökmail. Men det var så att om det inte hade en korrekt tidsstämpel, då kunde inte iOS tolka den, utan det blev noll. Och som de flesta programmerare vet, så är år noll, det är inte Jesu födelse, utan det är snarare Unix födelse. Och även det är en sanning med modifikation, för att det första Unix-systemet, det påbörjade sin utveckling 69 och sen så togs det i bruk internt november 71. Men 1970, 1 januari, det anses vara noll. Så ofta är det så att om din IT-mojäng, vad det nu än må vara, om det saknar en riktig tidsstämpel någonstans utan att det är noll där, så är det den 1 januari 1970 som kommer visas.
Mm.
Så är det ofta. Sen så kan man ju diskutera om man ska använda sig av en sån representation, ett jättestort tal som är praktiskt taget bara antal millisekunder från den 1 januari 1970. Vi gör det på vissa ställen, och jag tror att det är många andra som gör det också. Det är väldigt jobbigt att räkna med datum på det sättet, men ja, det är en verklighet som många lever i. Och jag gissar att Facebook gör det också. Vi lyssnar på det här nu. Nu har inte jag varit på Facebook flera år, så jag kan inte bekräfta eller dementera det här heller, men jag har sett bilder på internet. Så under slutet av 2015 så började det dyka upp lite så här meddelanden. Så här, hej, så här, du har varit vän med X på Facebook i 46 år. Det är lite extra skoj då, för att Facebook har inte funnits så länge. Många som fick upp det här meddelandet är inte ens 46 år, och 46-åriga kompisrelationer, ja, det är inte så vanligt. Men Facebook, de har inte gått ut med någon förklaring på det här beteendet. Men ska vi försöka oss på en liten gissning här? Jag tror att det gick till någonting sånt här. Någon på Facebook kom på att det är lite kul att uppmärksamma milstolpar i ditt Facebook-användande. Och så kom de på att, hur länge du och din kompis har varit vänner, det är en bra milstolpe.
Mm.
Så den funktionen, den ska vi implementera. Och allting fungerar bra, men för vissa kopplingar ser det lite tokigt ut. Skulle det inte kunna vara så här då att kompisar som du skaffade för länge sedan, som inte har en tidpunkt satt då kopplingen så upprättades då, den fick tidpunkten noll. För då stämmer det ganska bra om man räknar baklänges. För vid årsskiftet då, 2015-2016, när det här upptäcktes, så var det ganska exakt 46 år sedan år noll inträffade.
Ja.
Kan vi också gissa vidare att kanske tror vi en liten where-klås. En liten where-klås där på den SQL:en, typ where creation date inte lika med noll.
Mm.
En sån liten grej skulle kunna vara bra. Sen har vi såna här saker som hände i Tierp inför höstterminen 2012. Då skickade de ut antagningsbrev till målsmän för barn som ska börja förskoleklass.
Mm.
Och i det här fallet var det dags för 07-erna. Och Marina Eriksson då, som var rektor för skolan, hon hade fått en massa adresser från folkbokföringen. Men ingen hade riktigt tänkt på att kontrollera vilka som skulle få de här breven. Och det var förmodligen därför då som Anna Eriksson, 105 år, fick sig ett gott skratt. Hon öppnade brevet och såg att hon skulle börja skolan igen. Hennes dotter ringde till skolan och berättade för rektorn att ja, min mamma, hon kommer förmodligen inte dyka upp här. Hon är 105 år. Och ja, både dottern då och rektorn fick sig väl ett ganska gott skratt. Och ingen fara var ju skedd. Egentligen skulle jag säga. Men det här är lite intressant då, det här med tid. Det finns ju någon sak som de flesta som är någorlunda så där, lite intresserade av hörnfall och sånt där, pratar om med sina barn. Jag kommer inte ihåg hur det var, men jag tror att jag ställde en fråga till min pappa. Frågade så här, hur många sekunder går det på ett år? Hur många millisekunder går det på ett år då? Hur många dagar finns det på ett år?
Mm.
Och de flesta känner ju till att alla år har inte 365 dagar.
Mm. Nej, vi har skottår.
Vi har skottår.
Som kommer att sabba.
Exakt. Ja. Och det här lärde jag mig år 2000 att skottår är var fjärde år.
Mm.
Eller det vet de flesta. Men det är inte alla år, var fjärde år, som är det. För om det är jämnt delbart med 400 så är det inte ett skottår längre.
Mm.
Så år 2000 är inte ett skottår.
Mm.
Sen så har vi också faktiskt dagar. De är inte alltid 86 400 sekunder. För vi har nämligen skottsekunder.
Mm.
Men jag vet inte, du jobbar inte med ett sånt system som behöver ta hänsyn till skottsekunder.
Nej, det tror jag inte.
Inte jag heller.
Hoppas jag inte.
Det finns säkert de som gör det. Det finns säkert de som gör det.
Mm.
Har du också tänkt på att klocktid, den går inte alltid framåt?
Nej.
Nej, det är ju liksom så här, hej vintertid, kommer hända snart här.
Ja,
då går klockan bakåt. 1996, då ändrar vi till EU-standard. Så att nu ställer vi och EU om hela. Nu är det snack om att kanske fimpa vintertid och sommartid överhuvudtaget.
Mm.
Tycker jag skulle vara ganska skönt.
Mm.
Någonting som tog ganska många år innan jag uppmärksammade, det är att 1 januari inte alltid är vecka 1. Ibland har vi en vecka 53.
Ja, just det stämmer.
Mm. Första dagen på veckan då? Vilken dag är det?
Ja, det är bra fråga. Måndag?
Ja, det tycker jag också.
Söndag tycker väl amerikaner, va?
Ja, och lördag tycker stora delar av Mellanöstern.
Mm.
Det är ju också någonting att fundera på.
Mm.
Eller tidszoner då, tidszoner. Gillar du det?
Nej.
Nej, det finns ingen programmerare som gillar tidszoner, tror jag. Men då tänker man så här, ja, visst, fine. Vi har tidszoner, det är bara deal with it.
Mm.
Men då är det också så här, ja, och vissa länder använder inte det konsekvent heller. Nej, i USA, då använder nästan hela USA det. Fast Hawaii, nej, det visste du inte, det är tidszoner. Och Australien, där är det också vissa delar av Australien. Nej, vi tycker tidszoner är inte bra. Det använder inte vi.
Det är samma sak med sommartid och vintertid. Det är bara vissa stater som kör med det. Och så.
Ja, visst. Det är om man kör över gränsen till någon stat som får ställa om klockan eller inte.
Mm.
Sen är det så att tid som sköts av datorer, den är ändlig. Det finns ju, till exempel, använder du 32-bitars tid så att säga, så då kommer tiden ta slut i februari 2038. Mm. Återigen, den här
det är ganska snart.
Det är ganska snart, alltså det kommer hända när vi lever.
Vi behöver massa COBOL-programmerare som kan lösa problemet.
Jag skulle säga att det är 20 år kvar, så beroende på hur du lägger upp ditt yrkesliv så har du kanske gått i pension då.
Mm.
Eller så sitter du där på pensionens sista liksom skälvande åren i ditt yrke där och kör 2038 konverteringar ungefär som millenniebuggen. Hon kallar in dig, Tobbe. Ja, det här är ett gammalt system. Nej, det här är ett gammalt system, Tobbe, som du har skrivit för 20 år sedan. Ja, det här minns jag ingenting av. Säg att det är Java. 2038 bugg. oj, det här är skrivet i Java 1.10. Nej. Sen har vi en sån här liten grej som är lite semantiskt rolig. Om jag säger nästa tisdag till dig.
Mm.
Vi ses nästa tisdag, vi käkar lunch då. Vad menar jag då?
Då menar du tisdagen efter kommande tisdag.
Ja, okej. Okay. Om jag säger nästa söndag då? Och så kan ni som lyssnar nu, vi spelar in då, och så är det söndag idag. Så att, om jag säger nästa söndag då, vad menar du då? Vad menar jag då?
Då menar du på söndag.
Eller hur? De flesta tycker det. Jag tänker att det finns någon form av så här närhetsprincip där. Är det tillräckligt nära? Så jag säger så här, ja, nästa måndag. Ja, det är ju, jag är ju dum i huvudet om jag säger nästa måndag och menar imorgon.
Mm.
Samma sak med onsdag, nästa onsdag. Det är förmodligen om 10 dagar. Men nästa lördag då? Ja, då är det kanske lite tvetydigt där.
Mm.
Sådana här saker har ju inte datorer någon aning om.
Nej.
Så man får tänka på det. Eller så här, vi kan väl fråga våra kära lyssnare så här. Om det är söndag idag och jag säger nästa lördag. Vad menar jag då för dag? Är det om 6 dagar eller om 13 dagar? Innan vi stänger här mastodontavsnittet.
Mm.
Så vill jag bara dra en enda story till. Som vi skojar om det här, i alla fall jag och mina kompisar för länge sedan. Typ, har du... Så här, i framtiden då kommer det finnas så många roliga grejer. Alltså, då kommer det finnas datorer i bilar. Då får man säkert där, trycka Ctrl Alt Delete och starta om sin bil.
Mm.
Då får bota om bilen för något problem. Och det är redan här. Det finns nämligen en bugg i Dreamliner som är Boeings 787.
Mm.
Den har ett problem som gör att du måste starta om den var 248 dag eller tidigare. Den använder nämligen en 32-bitars integer för hundradelssekunder. Och den styr den generatorn, en elgenerator som går in i ett felsäkert läge då. Om den skulle inte vara omstartad. Vilket gör att du förlorar kontrollen över flygplanet. Är inte det för härligt? Du, Tobbe, har du botat om Dreamlinen eller? Ska vi köra det nu innan vi flyger?
Undrar om det finns checklista för det.
Jag tror faktiskt att det borde Anna ha gjort. Jaha. Ska vi fråga henne? Eller ska vi, nej, vi bara botar om. Vi kör det. Ja, men det tar ju fan 2 timmar. Ja, det har rätt i. Ja, jäklar. Vad ska vi göra? Ja, nej. Finns det en checklista för det? Det är jobbigt.
Mm. Ska vi lämna det där, eller?
Ja, det gör vi. Det finns en, inte en checklista, men det finns lite saker man kan tänka på. Vi kommer att länka in den här. Goiko, han har gjort en liten fin mindmap över saker som man kan tänka på. Avseende tid, pengar, adresser, namn och lite allt möjligt. Som vi har tagit upp vissa av de här. Men den är bra att tänka på. Att det är inte alla namn som, det är inte alla som har ett för- och efternamn. Det kanske finns fnuttar i namn. Det kanske finns bindestreck i namn. Och ja, allt möjligt sånt kul.
Mm. Jag bara hoppas vi inte har avskräckt för många här nu. Folk som säger upp sig imorgon. Och så. Det här ska man inte hålla på med.
Alla dessa problem, Tobbe och Ola. Varför sa ni ingenting i avsnitt till exempel 3?
Jag känner i alla fall rent spontant att det är rätt skönt att jobba med en produkt som inte har något GUI.
Ja, jo, det håller jag med om. Det är så mycket lättare. Men ja, nej, men det är en viss befrielse att inte behöva. Men du har ju ändå den här interaktionen mellan IT-system, eller hur?
Ja, jo visst. Hur får man ta på oss?
Då använder man Twitter. Det går fortast.
Mm.
Man bestämmer sig för att man kvittrar till @vag_74.
Mm.
Eller så väljer man dig, @Tobbe Anderberg, eller mig, @Elnestam.
Just det.
Och är du lite sådär snacksalig och vill skriva något längre än, vad är det nu, 320 tecken, då skickar du ett e-brev till podd@agical.se.
Mm. Det går alldeles lytande det också faktiskt.
Ja. Eller så hoppar man in på Slacken.
Ja, det kan man göra. Mm. Länk till det hittar man enklast på Twitter också.
Ja.
Och om man inte har Twitter så får man väl mejla oss. Så kan man få en länk till Slack också.
Ja, visst.
Vi la ut den senast idag, vet jag.
Mm.
Det var någon som frågade efter.
Yes.
Men vad bra. Då stänger vi det här avsnittet och så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi. Ha det bra.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.